och välkomna till avsnitt 337 av podden En präst och en mammut. Med mig Andreas och med dig.
Ja, med mig Kjell. Och nu sa du podden och inte podcasten. Börjar det bli bekväm på gamla dagar här?
Det var dåligt. Ja. Men, för transparensens skull kanske vi ska ha kvar det i alla fall. Visa på att även vi kan fela.
Ja, absolut.
Nej, det var inte mer. Jag vet inte varför jag sa så.
Nej, just det.
Vad konstigt.
Ja, precis. Och vi sitter på varsitt håll i världen nu igen här. Jag tror att jag har det lite kallare utanför mitt fönster än vad du har utanför ditt fönster.
Det kan nog stämma.
Jag har snö här utanför. Jag sitter i församlingshemmet här i mitt arbetsrum. Ja. Och ser ut på snö. Det gör kanske inte du.
Nej, jag ser ut på en palm som ej är snöbeklädd. Jag tror att det är klart att det kan snöa här. Jag är i Spanien, så långt bort är jag inte. Men infrastrukturen här mår väl inte jättebra om det skulle bli mycket snö.
Nej, precis, inte alls så mycket.
Huset jag sitter i som är gjord av sten skulle nog inte må så jättebra. Det blir väldigt, väldigt kallt här när det blir kallt. Jaha, eftersom allt bara är sten liksom.
Just det.
Till skillnad mot hemma där vi har byggt. Ja, utifrån välkommen till byggnadspodden.
Ja, just det. Och det är verkligen du och jag som ska göra det.
Ja, det är vår bästa gren.
Ja, det är verkligen det. Det är det. Absolut. Ja, jag tänkte säga något annat som vi var dåliga på. Men nu blev det så. Ja, byggnadsarbetare är vi inte. Det kan vi vara överens om.
Precis. Hör du, när jag ändå tar på byggnad, när jag kom hit då, till mitt andra hem, så det har inte varit någon här på några månader. Och det har ju varit en vinter och fuktiga perioden här. Så jag hade fått lite problem med mögel på ett ställe. Och det är tråkigt, men det vill man inte ha såklart. Gud vad platt, det är väl ingen som vill. Men du
så här, jag sitter här och längtar. Tänk om jag hade lite mögel i mitt hus.
Ja, det var väldigt, det var ingen fara alls. Det var väldigt ytligt. Men det jag ville komma till då så hörde jag av mig till en som, annan som bor här och sådär. Men jag kanske ska ha någon extra, du vet, sådär in- och utblås på fläkt och sådär. För att få lite bättre luftrullians. Mm-hmm. Och så fick jag då tips återigen på två stycken filmer med svenskar. Så jag har ju bara liksom, jag har ju nu en snickare, en låsmed, en elektriker, en rörmokare. Jag har så mycket nummer då på olika som bor. Och alla är ju svenskar. Det betyder att det finns rätt mycket svenskar här. Ja, för de är i princip fokuserade på att serva svenskar som finns här. Då förstår man att det är ganska utbrett.
Ja.
Men det är ju väldigt skönt också. Alltså jag har inga problem med, min spanska är ju dålig, men engelska är bra. Men just när man ska så här, du vet, vi kan ju inte ens prata om rör på svenska.
Då är det ju svårt att göra sig förstått. Vi hade ju, jag vet inte om han, jo men det gjorde han kanske, berättade i podden också. Vi har ju en gemensam bekant som berättade om sina språksvårigheter när han kom som volontär till Svenska kyrkan på Teneriffa. När han skickade ut honom där med att köpa en inköpslista, han skulle köpa saker. Och ingen kunde engelska och han kunde ingen spanska och hur det nu var. Så att han fick använda teckenspråk och diverse där. Och det var ungefär då jag bestämde för att jag ska aldrig söka tjänst utomlands i alla fall. För
just det.
Det där är inte min starkaste sida, varken teckenspråk eller spanska eller annat andra språk.
Nej,
jag är rätt bra på svenska.
Ja, det är du verkligen. Nej, men så det är väldigt skönt när det händer någonting att man kan ringa och prata på sitt hemspråk.
Ja, precis. Precis, och man lever lite i sin lilla skyddade värld så där ändå liksom, att jag omger mig med svenska. Och när jag varit utomlands, inte jättemånga gånger men några gånger på någon sån här semesterort, så har vi ju valt, vad man säger, svensk hotellen där personalen talar svenska.
Just
och
det.
Alla gäster runt omkring också talar svenska. Så, ja, man ser när barnen kladdar med glassen, så vet man att det är svenska barnen då som kladdar med glassen.
det gör någonting med en. Alltså jag ska inte gå någon djupare i det här, för det blir så oerhört platt. Här sitter jag oerhört privilegierad och kan välja att använda svenska hantverkare. Men det här att man verkligen, hur tryggt det är. Alltså ja, man förstår verkligen alla som finns i Sverige som inte kanske har valt att komma dit utan tvingats fly. Mm. Och att hur viktiga de här communityna blir liksom. Med, ja, där man delar språk och kultur och ja, i många fall religion. Och, men just så här kulturella och språkliga. Man förstår verkligen. Eller, nej, det gör jag inte för jag sitter på en helt annan del av det. Men,
nej, men du förstår att det kan behövas.
Ja, men precis. Precis.
Det har vi inte så. För det är ju ofta annars en sån diskussion. Ja, de håller sig bara till sina egna. Och det är ju, jag säger det att antingen jag var tvungen eller gjorde det frivilligt för att flytta till ett ställe där jag till exempel inte talar språket. Så om jag träffar på ställen där man faktiskt talar mitt språk så är klart att jag skulle välja att vara där. Liksom.
Mm.
Det är ja. Ja, men välkomna till Platthetspodden.
Nej, men
lite så är det faktiskt.
Det finns en hel del, om vi tar just Spanien, det bor ju mycket svenskar i Spanien, mycket pensionärer. Det finns mycket, många av dem som röstar mer åt väldigt höger. Mm. Och sen så här, ja men du kommer till Sverige och så vill man inte lära sig språket. Men själva har man bott i sista 25 åren i Spanien och inte kan man spanska utan och där blir den här ekonomiska grejen. Där kommer du med pengar och tycker då att ja, det blir nog äckligt det där. Det blir nog den vite mannen liksom.
Ja, verkligen. Absolut.
Som jag gillar. Så att, ja, men kan du, nej jag kan fortfarande ingen spanska. Jag har bott där i 25 år. Jag umgås bara med svenskar.
Ja, precis. Ja, nej. Så är det.
Ja.
Så
är det. Och det är ju det som gör att det har vi också varit inne på flera gånger, men det här är viktigt det med skut, Svenska kyrkan i utlandet. Mm. Alltså man fyller en helt annan funktion där än vad man gör hemma.
Just det, och där kan man ju också gå.
Ja,
precis. Och där handlar det ju inte bara om, för det ytliga är ju att, ja men det finns en svensk församling för semesterfirande som kommer dit. Och det finns de svenskar som bor i närheten kan gå till sin svenska församling. Och äta kanelbullar och läsa Aftonbladet hemifrån. Så det är ju en sak som är bra i sig. Mm. Men framförallt så är det ju i utsatta situationer.
Ja.
Det är då man verkligen, när man känner att okej, jag blev sjuk nu när jag är här. Eller jag blev rånad eller vad det nu kan vara.
Ja.
Så har man ändå någstans att vända sig. Och det är väl det allra viktigaste uppgiften för en utlands, eller för skut helt enkelt.
Mm.
Så det är ju... Jag vet inte, vi ska be någon skriva hur många plattheter vi har sagt i detta avsnitt. Men det är ju verkligen, som sagt, det är ytliga, det är det man kanske ser först. Ja, vi har folk att käka kanelbullar och så. Svenska tidningar och semlor och så här. Men det är ju så mycket annat också.
Ja.
Som man...
För jag har ju aldrig varit... kulturbärandet och...
Ja, men absolut. Absolut.
Ja, och så vidare.
Jag har inte bott utomlands, jag har liksom aldrig varit utomlands längre än en vecka, så att jag kan ju inte, men även alltså, så för mig är det ju bara det ytliga när jag faktiskt besökte Svenska kyrkan i San Agustin då, på Gran Canaria där. Så ja, men där lite mysigt, här finns det svenska tidningar, här talar de svenska så. Men det var ju inget behov.
Nej.
Det är ju inte något behov av det när man är borta.
Nej. Men skulle du vara där ett halvår så hade det varit en helt annan
sak. Då hade det varit en helt annan sak.
På en annan gemenskap och så. Men du, hur står det till med dig?
Det står det...
utanför fönstret.
Ja, men det är ganska trevligt.
Ja.
Det är bara det att det är på väg att bli plusgrader tyvärr. Så att det kommer snart att bli slask och det är mindre trevligt.
Mm.
Men det är väl ganska okej med mig. Jag är lite rosslig i rören som man säger. Eller som min pappa skulle ha sagt. Jag är lite så här. Bortsett från det så, ja men jag håller mig väl på benen någorlunda här. Jag vet inte om det kan ha varit antingen en, liksom, nu har verkligen min begynnande demenssjukdom brutit ut. Eller om det var något tillfälligt hjärnsläpp. Jag hade gudstjänsten igår i kyrkan här. Och som vanligt så har jag liksom förberett innan och skrivit ut papper. Och så här, ja men här har vi det, här har vi den här liturgiska sången och där är kyrie och där är lovsång, ja vad det nu är för någonting nu, så. Och predikan och sådär. Samtidigt så har jag var ledig två dagar förra veckan också. Eller tre egentligen då. Och då gör ju att man får lite mindre dagar att jobba på, så att säga.
Mm.
Och då någonting var det i alla fall. Så att när jag kom upp, vi har ju något som kallas prefation i gudstjänsten, när prästen då sjunger inför nattvardsutdelandet. Och det är olika delar man har, och det är liksom beroende på kyrkoåret så kan man byta ut de olika delarna. Jag tror att man kan säga att det är inledning, själva prefationen och avslutning. Så det är tre delar kan man säga att det är det. Och när jag kom upp där och gudstjänsten har börjat och vi har satt, jag satt där tillsammans med kyrkvärdarna, vi sjöng psalmer och så, det var allt igång, så tittade jag ner i mitt manus och sa att jaha, jag har glömt den tredje delen av prefationen. Jag skrev aldrig ut någon sån.
Oj då.
Och vad gör jag nu då mitt under gudstjänsten, för jag kan den inte utan till. Jag måste göra, och börja bläddra i psalmboken, för där finns ju en del moment i gudstjänsten, lite noter och sådär, skrivna längst bak i psalmboken. Men där fanns den inte. Det fanns inledning, om jag minns rätt, men inte avslutning. Och det var avslutningen som var borta. Så att jag, okej, jag reser mig värdigt och på ett väldigt liturgiskt sätt går tillbaka in i sakristian och ändrar psalmerna. Och lyckas hitta ett missale, som det heter där, och en handbok med noter och allt det där. Så där hittar jag slutet på den här.
Ja.
Mm. Och så tar jag in den till altaret, lägger upp den på altaret och tänker, jaha, jag har inte förberett någon nattvardsbön heller. Och det är ju något som jag gör varje gång jag har gudstjänst eller mässa. Alltså, jag har inte gjort det. Ja, okej, då tar vi det, och så medan vi sjunger salmen så bläddrar jag lite försiktigt där på ett värdigt och liturgiskt sätt i den här missalet, och medan hjärtat bultar. Alltså, okej, jag hittar en nattvardsbön här, och sen så... Jag tror faktiskt ingen märkte något att jag hade liksom fått... Ja, de märkte att jag gick ut, men jag vet ju ingen varför jag gjorde det, så att säga. Mm. Det kanske ingick på något vis. Så att, nej, det funkade bra, men det var ingen trevlig upplevelse. Jag vill inte vara med om det igen.
Nej, jag förstår det.
Hade det varit 5 minuter innan gudstjänsten började så hade det varit lugnare, för då kunde jag förberett det. Men nu när jag kom på det, när vi redan var igång, så... Det är liksom skräcken, så att man ska behöva säga till församlingen, nu är det så här, förstår ni, att jag har glömt min handbok här. Kan jag få gå och hämta den innan vi fortsätter?
Ja, alltså hellre det än att glömt griftet och hållit på en begravning, såklart.
Absolut. Det är absolut värsta.
För det är väl det värsta?
Ja, jag skulle säga att det är det värsta. Om man skulle ha glömt ett manus till inför ett dop, så här, det kan man greja utifrån bara att hålla upp sin handbok.
Ja.
En vigsel, ja, lite jobbigare, för där har man ju ofta någon sorts anpassat vigseltal. Men det skulle ändå, tror jag, gå att få till på något vis. Men en begravning där man står och stammar,
ja, men där
och
kan
och
du
hummar,
inte skoja liksom, på samma sätt. Eller dop så, och det är lite skönt. Oj, vet ni, nu glömde jag det här. Och så blir lite skratt och så.
Ja, visst.
Tänk vad tankspridig jag var idag. Men något så här. Men på en begravning så skulle det bli...
Nej, det går ju inte. Man kan ju inte säga, jag förstår, ni har ni hört. Nu har jag glömt hela griftetalet jag skulle hållit med. Så ni får väl föreställa er den avlidna ungefär.
Nej,
nej, det går ju inte.
Nej, det går inte.
Nej. Så på så vis var jag glad att det var i en mässa.
Ja.
I en begravning.
Men också vilken skillnad om det hade varit 12-13 år sedan.
Apropå det vi pratade om förra veckan. Ja. Ja, när man får en stadigare, man blir tryggare med tiden. Liksom.
Ja.
På ett sätt mer och mer osäker, men på ett annat sätt mer och mer säker.
Ja.
Hade det hänt,
jag är mycket mer säker i grunduppgifterna. För de har du gjort nu, de sitter där. Du kan lösa det. Och sen blir det väl någonting så här också, att du vet på något sätt att du är skickligast i rummet.
Ja, så är det ju. Absolut.
Hade du suttit där, jag vet inte, med massa andra teologer och det varit massa sådär. Och det skulle vara, oj, vad jag klumpar med det. Men när du sitter där, eller när du står där och leder gudstjänsten, det är du som är proffset, det är du som vet. Och,
ja, det är ingen i den lokalen där som, för det var inga präster närvarande, det är det ju ibland, men det var det ju inte. Så att det är ingen där i lokalen som kunde slå mig på fingrarna, så att säga.
Nej.
Om det här, utan det, jag känner ju att men det här behärskar ju jag, så att det... Okej, som jag sa, nog blev det en pulshöjare, men inte så att jag fick någon sorts panik eller något, utan nu det här löser vi liksom. Så är det ju, men så hade det inte varit, för som du säger, den 13-14 år sedan.
Nej.
Då hade det varit större panik om jag hade glömt halva manuset när jag kom fram till mässan.
Precis, och hade det dessutom suttit massa präster där, så hade det varit ganska förlåtande församling också. Jag tänker, åh gud vad skönt, det är inte bara jag som kan glömma. Kanske
de. Nej, så kan det vara. Jag brukar tänka ibland, det har jag säkert nämnt vid någon gång i podden, på alla dessa avsnitt, att vi hade under min utbildning, så var en erfaren präst som skulle leda en mässa på någon, i samband med någon samling vi hade då under vår utbildning. Och vi var i Ersta kyrka i Stockholm, och han började inleda instiftelseorden på nattvarden. Och sa bara, nej hörni, nu kom jag av mig. Vi tar om det här från början. Och så gjorde han det, började han från början. Och hur befriande det var på något vis liksom. Att ja, men det här, han har en lång erfarenhet, och han gör det här och tycker att ja, men det här var väl rätt kul att jag råkar komma av mig här. Och så, och ingen tycker att nej, det var pinsamt att han kom av sig, utan man tycker att det var skönt att han vågar säga så där.
Vad mänskligt.
Ja, men precis. Så skulle det ju säkerligen vara. Det skulle bli lite fniss i församlingen om jag hade sagt att ja, jag har glömt faktiskt det här. Jag ska bara gå och hämta ett material som jag har. Alltså, det är bara att man så det hade ju funkat, men samtidigt så ja, man vill ju att det ska, man vill ju vara förberedd liksom. Så,
ja,
så är det. Men det är ingen katastrof om oanade saker händer så att säga.
Nej.
Det är värre om det skulle svimma någon, eller att det skulle börja brinna, eller något sånt som verkligen är allvarligt. Hur farligt kan det vara att prästen har glömt vad han ska säga under en halv minut liksom?
Nej. Vi hade en för detta kollega till oss som har gått i pension. Han är lite disträ ibland, men väldigt duktig predikant. Han glömde ju hela predikan i kopiatorn. Så då, om jag minns historien rätt, så bad han väl församlingen, ta den där sista salmen en gång till, eller hur det var, så får jag springa ner och hämta.
Och om det är den kollega som jag tror, så tror jag dessutom att han skulle kunna hålla en 20 minuter lång predikan utan manus också.
Ja, absolut, absolut. Det var precis den kollegan. Ja, men det handlar ju också om erfarenhet. Det blir inget jobbigt för dem som sitter där. För det är det också. Om man märker att det skulle bli jobbigt för dig, då blir det jobbigt för de andra liksom. Alltså för besökarna. Men är du helt cool? Nu vart det så tokigt. Alltså nu löste du det utan att någon märkte, men vi säger att du hade glömt predikan och den låg, så du var tvungen att lämna en 2 minuter. Idag hade du ju känt dig så trygg i det liksom.
Ja,
men hade du börjat bli så här, oj, nu, så där, då blir det ju, då blir det ju mycket värre liksom. Så är det ju i alla situationer. Jag var ju på ett läger där det var både vuxna och ungdomar. Och så var det ju en ungdom som började brinna.
Ja, just det.
Men det var ju också prästen, så liksom erfaren och så här, och bara släckte det. För det brann ju inte i håret, utan det var ju någon sån här snod på tröjan som hade, hon hade backat in ett ljus. Och för att det var ju första gången hon hjälpte till i nattvarden. Och var ju väldigt stort och nervös. Så det var ju väldigt tur att prästen var så lugn. Och bara klappa på den där tills den släcktes. Och så gick vi vidare. Så var det ingen mer.
Just det.
För hade han då, som det var en han i det här fallet, ja men, tyckte det var jobbigt, då hade hela situationen blivit helt annorlunda.
Ja, visst. Absolut. Det är ju som sagt, man känner ju av stämningen så här. Är det så att det här var jobbigt, och då blir det ju jobbigt liksom. Jag ska berätta en annan grej om som hände också i helgen, men först ska jag fråga dig hur det är med dig. För nu har jag svarat på hur det är med mig.
Absolut, nej men med mig är det bra. Jag sitter ju i Spanien som sagt. Och haft här på jag sitter ju i ledningsgruppen för POSOM. Den grupp som finns i varje.
Säg vad förkortningen står för, POSOM. Vad är det?
Psykiskt och socialt omhändertagande. Jag ska faktiskt inte säga så, utan jag ska läsa ordagrant. Om det ger mig 7 sekunder till här. POSOM. Jag behöver inte svänga mig med felaktiga
Nej, nej, just det här avsnittet behöver vi inte säga felaktighet.
Nej, psykiskt och socialt omhändertagande i kris- och katastrofsituationer står det för.
Yes. Och jag, och det är en samling av olika aktörer i samhället.
Ja, men precis, Som, och jag vet inte faktiskt hur vanligt det är att kyrkan är med. Men det kanske det är. Men hos oss har det alltid varit det, så länge jag vet i alla fall. Så har det suttit både, för det är två instanser. Dels är det en insatsgrupp och sen är det en ledningsgrupp då. Jag satt många år i insatsgruppen, men nu sitter jag som representant i ledningsgruppen då från kyrkans håll. Så jag har mött dem här på morgonen. Det är bara så här intressant att få vara med i den där sammanhangen. För det sitter då, jag tror att det är brandkårschefen och det sitter ju höga från socialtjänsten och så här. Och så tänker man, vad gör jag här? Men vi har ju väldigt mycket att bidra med. Det märker vi så fort det händer någonting.
För nu har det ju inte hänt någonting. Vad möts man om när det inte har hänt någonting?
Ja, men precis. Och det är det som är det komplexa. Att det sker ju saker så pass sällan. Och alla har ju andra. Oavsett om du sitter i insatsgrupp eller ledningsgrupp, så har du ju full tjänst med annat. Utan det här är ju bara på sidan om. Och det är det som gör det så oerhört svårt. Så att folk känner att det är relevant att sitta där. Nu var det precis förra veckan, jag missade den tyvärr, så var det en ganska stor övning, både ledningsgrupp och insatsgrupp. Och så var lite återkoppling på det. Nej, men vi har avstämning om det är varannan månad. Se lite vad som hänt i verksamheten, om det har varit några case så att säga, där på som har behövt aktiveras. Men annars har inte gruppen någonting ihop. Så det är väldigt speciellt.
Men för den som inte känner till det, ett exempel, vad skulle kunna göra att POSUM-gruppen då aktiveras?
Ja, men det handlar mycket om när det med barn och unga, skulle jag säga. För det, några år sedan så var det något barn som försvann från en förskola. Och den egna organisationen på skolan, alltså varje skola, så du vet, de har ju sin egna, precis som vi har i kyrkan, en egen krisorganisation. Men när den inte riktigt håller, eller det kanske blir för nära, eller man behöver extra resurser, så kan man komma dit. Vi hade ju i Sollentuna kommun en knivskurning på bredvid en skola för någon månad sedan. Och då var POSUM aktiverade, några var där och kunde erbjuda krisstöd. Så det är lite, men jag skulle säga, av de grejerna som har varit under alla mina år, så har det mest handlat om barn och unga då. Ja. Att det har hänt olika saker. Men det är bara så här, det är en märklig grupp såklart, för att vi har inget annat ihop och vi ses så sällan, och det är ju skönt, det händer väldigt lite, så att den behöver aktiveras liksom. Men när det är någonting så ska det ju fungera. Och har man inte relation, så är det väldigt, om man ska behöva jobba ihop på det där speciella sättet som faktiskt är när det händer någonting, då är det bra om man känner sig trygg med den man ska jobba med och så vidare.
Just det, såklart, ja.
Ja. Ja, nej, så det har väl ägnat den här dagen åt innan du och jag sågs. Men annars, det är bra, tack. Jag försöker promenera och njuter av solen. Så det är inte speciellt varmt, men det är ju mycket varmare än hemma. Och ser mycket på havet, det är skänker mig sinnesro.
Just det. Ja, det kan vara ganska lugnande även.
Ja, bara höra kluckandet.
Ja, ja, just det. Precis.
Men du, ska vi kasta oss på några artiklar?
Ja, jag kan först säga att jag precis nyss hörde ett inslag från radion. Det var en timme, inte alls en timme, en minut och 47 sekunder tror jag det här. Så det är ytterst liksom ytligt. Men apropå den nya psalmboken, vi har ju pratat om det i flera tillfällen. Och det var ju över 9000 som skickade in bidrag till
den
boken. Och en del är ju, eller jag gissar att de flesta är material som har skrivits för psalmboken. Men det finns ju också andra som vi har varit inne på. Som man har skickat in kända låtar som man tycker det här skulle kunna bli en psalm. Och så. Men jag tror att de flesta, inklusive jag själv, hade nog tänkt att ja, men det här är ett pågående liksom. Det här pågående projektet, det kommer att i närtid att få någon sorts liksom, ja, vad ska man säga, resultat. Jag fattar att en ny psalmbok inte kommer i sommar. Det förstår jag, det har jag förstått. Men nu så har man sagt, på grund av ja, dels rättigheter och så här, för, när de gjorde den förra psalmboken 1986, då var kyrkan en del av staten. Så då kunde man, behövde man inte förhandla så mycket med upphovsmän, utan då kunde man skänka, ibland så kunde man trycka psalmer utan upphovsmännens godkännande. Man kunde också göra liksom en, trycka psalmer med väldigt låg ersättning till upphovsmännen. Nu måste man förhandla för varje psalm med upphovsmännen då, tydligen, eftersom man inte längre är en del av staten. Och det innebär att man förskjuter den här tiden, alltså det tar längre tid såklart. Och han sa så att ja, 1986 års psalmbok tror jag tog ungefär 20 år att få fram. Och det är väl ungefär den här tiden vi får räkna med här också.
Oj!
Då känns det ju som att, ja, hoppsan, menar de på allvar att ska dröja 20 år innan det kommer en ny psalmbok, så är det ju... Då blir jag lite chockad nästan faktiskt. Ja, sen sa han så här, vi tar för givet att de här som ni har skickat in kan användas snart. Som ett komplement till psalmboken. Men att själva psalmboken, nu vet inte jag exakt, jag har faktiskt glömt liksom i vilken egenskap han uttalade sig, den här mannen som var intervjuad där. Men om han har en insikt, så känns det att folk som har skickat in sina psalmer där hade nog inte väntat att de skulle få se, alltså att de skulle få vänta i 20 år innan de skulle se det här i eventuellt tryck då.
Nej, då har jag några följdfrågor. Den första tror jag inte att du kan svara på, men kanske, vad skiljer sig när kyrkan var med staten då, i upphovsrätt? Sa han något om det?
Ja, nej, han sa bara att han förklarade bara så att eftersom kyrkan var en del av staten så kunde man göra så här, eftersom staten hade rätt att göra det då, på något vis. Men varför vet jag inte.
Nej.
Det vet jag inte. Men han sa så att det finns inte en förklaring i det här inslaget.
Utan nej, jag fattar.
Han sa bara så att eftersom det var en del av staten så kunde man göra så här.
Men sen två andra, de som jobbar med det. Alltså, vi hoppas att det inte stämmer då. Men så att det skulle ta 20 år.
Jaha.
Då har ju kanske, jag vet inte vad det är för ålder på de sitter där, men jag kan tänka mig att det är inga färskingar som har fått i uppdraget av mig. Kan det ju bytas flera gånger för att det har bytts jobb och gå ut i pension och allt möjligt.
Ja, visst.
Och sen visst, det sista.
Men jag skulle bara säga att man har skickat in psalmer. Om man är 70 när man skickar in en psalm, ja... Har man tur så lever man när psalmboken är färdig då. Så. Ja, alltså det kan ju gälla för alla, för alla.
Ja,
det kan ju alla göra imorgon. Men risken är väl större om man är 70. Ja. För min del så är det så att skulle jag få med någon av psalmerna där och det tar 20 år, så har jag för länge sedan gått i pension när den här psalmboken kommer.
Precis.
Så jag kommer aldrig få höra den sjungas i gudstjänst. Eller i alla fall inte vara med och leda en gudstjänst där den sjungs.
Men då blir det också där, det blir ju, om det nu stämmer då, vi får ju utgå från det. Att det skulle ta så lång tid. Då blir det som du var inne på när vi började prata om det här, med de psalmerna som är liksom
just
poppislåtar idag. Då är ju de helt inaktuella.
Ja, och då måste det ju vara.
Finns ingen, eller ännu större risk att det inte finns någon relevans eller koppling till det.
Ja, men precis. För att det är ju som sagt, för att liksom rekapitulera det vi sa då, så var ju det att det handlar om att de här, när man försöker göra liksom, få in verkligen moderna saker som ja, men som Lale och vad Miss Li eller vad hon heter, så här, då risken är att de är så moderna så att de är omoderna om ett par år redan.
Ja, precis.
För att musiksmaken och artister, alltså det är väldigt kort förbrukningstid på artister nu för tiden. Det är ju, inte vet jag, men det är väl inte, det är inte självklart att man sjunger Lalles låtar om 50 år. Det kanske man gör för att de är bra, men det är inte självklart. Och det är såklart, jag menar, det kanske var så att det var lättare för låtar att verkligen bli, menar, som kallades då för evergreens, alltså att leva för evigt så här. Det är väl inte självklart att de blir det nu. Och då är det precis som du säger, att när den här psalmboken kommer ut så bara, vänta, vad är det här för något? Vad är det för något?
Ja, okej. Okay. Vi får se vad som händer. det blir väl eventuellt en långkörare då, har vi ju.
Ja, ja, jag hoppas att han har fel. Att, ja, han var, ja, att han bara var en egen personlig åsikt han uttryckte där.
Ja,
att, som sagt, att det tar lång tid, ja.
Ja, men det fattar vi. Ja, det är mycket material att gå igenom och bestämma.
Bara det att det är över 9000 som har skickat in, eller psalmer som har skickats in, förstår man ju att det inte är klart på kafferast. Så jag hade nog ett par år hade jag nog tänkt att det skulle ta liksom så, men inte mer än så, för att han sa och uttryckte så här också att vi ser inte behovet av en ny psalmbok som akut. Och det är också lite illavarslande. Gör inte jag heller. Jag tycker inte heller att den psalmbok vi har är så kass så vi absolut akut måste göra om den. Men man måste nog ändå tänka att det här ska ske i närtid för att det ska finnas någon som helst relevans och intresse hos folk liksom, att det ska ens bli en ny psalmbok. Vem orkar bry sig om någonting som händer om 20 år så.
Ja. För du, jag bara vi drog iväg i tanken, om jag hittade, jag har inte någon källa, så, jo, det är via SVT, så det kan vara en bra källa, att 2824 låtar skickades in till årets Mello.
Jaha, ja.
Och det är då sen en fjärdedel ungefär. Och det kan de ändå hantera på ett kort tag. Jag ville bara få någonting.
Ja här, precis.
Någonting att jämföra det med liksom. Så då borde man kunna ändå hantera 9000 bidrag på under något år i alla fall.
Ja, bara kan jag tycka det faktiskt.
Ja, om det kom in.
Och nu, det bara, när du nämner Mello här, så måste jag läsa en dikt som jag läste idag.
Ja.
Som jag såg på nätet idag. På gatorna i Portobello spelar tondöva fyllon på cello, och säckpipors skrik trängs med banjomusik, och ändå är det bättre än Mello. Ja, det var en vacker liten som inte var så snäll, tycker jag, men i alla fall. Ja, det var en parentes verkligen.
Det var roligt. Hörru, ska vi lämna den sandboken?
Ja, vi lämnar sandboken.
Ja.
Du hade någonting på.
Ja, men precis. Vi var ju inne några veckor sedan på att sälja ut oss. Och kallade väl det avsnittet eller någonting. Och nu är det ju så att två stycken kända personer, influencers, de har varit programledare, de har gjort lite diverse, har gjort betalda samarbete med begravningsbyrå.
Mm, just det.
Eller försökt i alla fall. Jag har från Aftonbladet, och jag vet att du har Kyrkans Tidning, så vi kan väl komplettera varandra lite. Jag läser lite här. I betalt samarbete med döden, en kritikstorm har dragit in efter att Ann Söderlund sörjde sin farbror på Instagram. Tråkigt är så laddat att prata om döden i betalda samarbete. Det kanske upprör mer än det tröstar, skriver hon till Aftonbladet. TV- och poddprofilen Ann Söderlund la upp ett inlägg på Instagram där hon sörjde sin bortgångne farbror, och bara några dagar innan lade skådespelaren Malin Berghagen upp ett inlägg där hon sörjde sin granne som har gått bort. Och Ann Söderlund, hon tog bort det efter ett par timmar för att det varit så mycket hat kring det. Men Malin Berghagen så här finns, jag tänkte bara läsa den, sen kan du få ta vid. Och det här är då från hennes Instagram. Reklamsamarbete med Ignis begravningsbyråer. Det finns en tid att sörja, men också för kära minnen. Jag och Svante. Svante bodde i gården bredvid i vårt hus i Järvsö. Och hans fru Laila var naven i allas våra liv på sommaren i Järvsö. Det var platsen där vi barn alltid samlades och lekte. Och det bjöds på godaste fika. Svante älskade trädgård och fortfarande än idag blommar det på sommaren som aldrig förr. Och så står det lite om Svante sådär. Och sen avslutningsvis, Ignis begravningsbyrå hjälper dig med allt du behöver när någon du älskar gått bort, så får du tid att sörja. Likt Svante gjorde med mig, visar dem i sin kunskap och personliga hjälp den bästa vägen att gå till att skapa en vacker plats, ett sista avsked. Tack för allt du gav oss, Svante. Om ni vill läsa mer om Ignis och deras fina tjänst, går ni in på deras hemsida. Ja, jag hoppade över en text där på mitten där de beskrev honom då. Som var liksom en hyllningstext, precis som många andra skriver när någon har gått bort. Väldigt vackert så.
Just det. Och skillnaden här är ju då att hon också skriver om begravningsbyrån som kanske.
Ja, men precis. Precis.
Och den här Ann Söderlund, det var ju snarlika. Hennes inlägg var ju snarlikt att min farbror, vi sörjer min farbror och så, men nu har vi vänt oss till Ignis, ja, så vidare. Så att det är ju en, ja, det är ett betalt samarbete. Och som sagt, jag vet inte, det är inte, för personligen tycker jag det här är äckligt, men det är min personliga uppfattning. Och jag tänker mest så här, att kanske det är så att det väcker mera känslor hos mig och andra också då, eftersom de faktiskt har gjort det här. Att det är värre att de här skriver om en begravningsbyrå och liksom använder avlidna personer, än att de går ut och skriver att idag har jag köpt en vattenmelon från Melon AB. Alltså det är på något vis just att det rör döden, att det är det som upprör mig och andra. Att man liksom snyltar på det här. Och i det här fallet så har ju de fått kritik också, för att det är inte sin egen död de talar om, utan de använder andra människors död för att liksom puffa för ett kommersiellt företag som ju krasst sett lever på att vi dör. Alltså, så är det ju. För egentligen, som du säger, egentligen är det inget konstigt. Hade det inte stått betalt samarbete med Ignis, eller att de försöker få in i texten på ett litet smidigt sätt här att vi har god hjälp av Ignis och där. Ingen hade ju tyckt att det var att de skrev om sina, de här
kärna. Nej,
då hade man inte reagerat, för det görs ju hela tiden.
Absolut.
Massor, och ta bild vid kistor och med sig själv i kistan och allt sånt där. Det är ju inte ovanligt alls, utan det är ju tvärtom väldigt vanligt.
Ja, men och så är det ju språk, så är det ju också, de betalade samarbetena idag, så är det ju sällan så här, och här står jag med den goda melonen, utan det är ju ofta en text där man beskriver sin vardag. Jag går upp och jag har så frissigt hår. Tänk, vad ska jag, bla bla bla. Och sen landar det i ett schampo liksom. Men man har beskrivit som ett mer dagboksinlägg. Så det gör ju också att det är en annan typ av, så ser ju reklamerna ut idag. Det skiljer sig, det blir inte lika tydligt, inte lika rent. Och där tror jag att också folk kan störa sig. För egentligen hade det inte skrivit som en person, hade det inte varit så personligt, då tror jag inte heller det retat upp.
Nej, utan precis. Så här, precis.
Vid olika tillfällen i mitt liv där denna kommentar har fått bra hjälp av Ignas. Jag hade rekommenderat dem. Men det är det här att det blir det här, du använder en
man använder en annan person och också på något vis gör business av sin egen sorg liksom. Så det jag har reagerat ibland när folk just på olika Instagram, och då menar jag inte framförallt kanske influencers och sådana, utan också vanliga dödliga människor, fotar sig själv i kistan, ta en selfie vid kistan och så här. Jag störs lite av det. Ungefär som att titta vad ledsen jag är, titta vilken sorg jag har, så här. Man hänger ut och visar, titta, se på mig, förstår hur jag lider liksom. Och det kan jag störa. Men det är ändå precis som du säger, hade det varit att man skriver, hade de bara skrivit om begravningsbyrån och ingenting om sin egen sorg eller den här personen, ja, då hade jag nog inte heller reflekterat så mycket. För att att man har betalda samarbeten, det har man ju. Det är ju inget liksom, det är ju inget ovanligt. Det var vi ju inne på också här om veckan. Jag nämnde Daniel Nor, som jag tycker är väldigt rolig, och han gör betalda samarbeten med diverse olika företag. Och jag tycker att det är lite billigt på så vis att man liksom säljer ut sig, men samtidigt så gör han fortfarande det han är bra på. För att han kör ordvitsar och han skojar till det och gör parodier och så, fast med då en knorr som drar in olika företag. Jag kan tycka att det är lite trist i sig, men det får jag nog ändå leva med på en vis. Gör sånt här, att man säljer sellouts liksom, det är inget, så är det, och man kan göra det på olika sätt liksom. Men det här, nej, jag reagerade också på det här.
Det betalas även för honom.
Ja, men såklart, så är det ju.
Ja, men det är väl det här att det blir det personligt, och dessutom inte nu vet jag inte alls, jag ska inte berätta vad Malin Berghagen har för relation med sin gamla granne, men vad tycker henne, vad tyckte, man kan ju fundera på hur kände Svantes, om det fanns några barn och barnbarn, att hon gör reklam om Ja, nu vet vi inte om det fanns några sådana, men det lär ju finnas någon som kanske var närmare.
Ja, precis.
Har hon rätt då att kapitalisera på
det? Ja, men precis, för det man kan, och återigen, nu är jag också ute på Halisa, för jag vet ju ingenting om de här olika förhållandena. Men man kan ändå tänka det att, jaha, det här är liksom ett, du vill sälja Ignis, du vill liksom göra reklam för Ignis. Och det närmaste du kommer är en granne där du bodde förut, eller i den andra fallet här så en farbror. Ja. Då är det liksom, det känns som att, vänta nu, vad ska jag hitta på för att kunna sälja begravningsbyrån? Vilken av mina sorger ska jag leta upp för? Och som sagt, det kanske inte alls är så. De kanske var otroligt nära varandra. Så det kanske inte alls är så. Men i mina misstänksamma öron så kan man ändå få för sig det liksom, att jag har försökt leta upp någonting i sin närhet som där hon skulle kunna använda det här i det här betalda samhället. Och det skulle man kanske göra själv också om de ville att jag skulle som vi var inne på då, om vi kursar någonting nattvardsvinet klunk eller något sådär. När använde jag nattvardsvinets klunk senast? Ja, men jag hade ju faktiskt det en gång på ett läger där, och så man kan ta, man skulle säkert leta i sig, om det var något som man själv ville och tyckte att det var okej att göra reklam för, så letade man kanske hur ska jag kunna göra det här på ett bra sätt och också trovärdigt sätt.
Ja. Men man undrar ju också hur gick kommunikationsenheten på Ignis. Vad gör vi nu? Vi behöver få ut vårt varumärke. Ja, men influencers, det är ju bra. Men så här, det är så lätt att sitta med, när man fick någon form av facit här, att folk varit upprörda. Men det är ju lätt hänt. Alla andra företag använder ju den här typen av marknadsföring idag. Och du kan få en väldigt riktad till målgrupp, bla 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 bla. Vi använder samma, betalar 30 000 för ett Instagram-inlägg. Eller vad det nu kostar, kanske 3 gånger så mycket, vet inte. Och likadant de som gör ett, ja, men jag har ju gjort 100 andra liknande. Det här är ju fint, begravningsbyrå, det möter vi alla någon gång. Det är väl bra att få en som är vettig och trovärdig och sådär. Man förstår att det kan gå lite fort.
Ja, men
man ser inte konsekvenser. För det är ju så här också, det hade lika väl kunnat inte bli någonting.
Ja.
Alltså det hade bara kunnat gått förbi, det var ingen som upprördes just då.
I kyrkans tidnings artikel var det här någonstans, så jag fick visst inte med det när jag skrev ut min artikel här. Men så står det någonting om att när en annan influencer, så anger man ett namn som jag inte känner till alls.
Nej.
Så blev det inte alls de här upprörda känslorna, står. Så att det beror kanske på vilka det är. Om de här, jag vet inte om de här två som det nu har diskuterats om de är liksom mera, om de är större på något vis, eller att det är fler upptäckt, det är ingen som helst aning, jag vet inte. Men så att det är precis som du säger, att det kunde mycket väl ha passerat obemärkt också.
Ja.
Det finns ju, det har jag varit inne på förut också, det finns en vi får väl kalla honom influencer då, på en lärarinfluencer, Magister Nordström, som har, för han har Twitter och han har Instagram. Jag tror att han är avsevärt mer aktiv på Instagram.
Mm.
Och han är mycket av det han säger är ju på något vis oförärligt. Var snälla mot varandra. Nu ska vi ge varandra en riktig power inför måndagen. Pow, bow. Mm-hmm. Och jag älskar mina elever. Och jag får äntligen imorgon får jag äntligen träffa mina elever. Och det är den väldigt mycket sånt. Men så någon enstaka gång så kursar han dammsugare. Eller något annat. Alltså jag tror faktiskt dammsugare var en helt sann sak. Som han kursade på det här kontot. Och då har han ju något sorts betalt samarbete. Han har gett en bok också som heter, jag tror den heter App. Som handlar om barns eller ungdomars förhållande till nätet och så vidare. Som han också har kursat såklart. Och det kan jag ju ändå känna att det skulle jag också ha gjort om jag hade gett ut något. Så skulle jag också kursa det på mitt. Men han får ju också kritik för det mesta så är han en vanlig lärare. Sen retar sig folk på diverse också. Varje fredag lägger han upp en fredagsdans tillsammans med sina elever.
Just det, ja.
Ja, då dansar han tillsammans med alla elever av någon sorts koreograferad glädjedans där i klassrummet då. Och där kan också folk reta för att han gör content av sina elever. Alltså att han utnyttjar sina elever och så här. Det har jag svårt att bli upprörd för. För att jag skulle också kunna göra det. Jag tycker inte det så. För det mesta är rätt, som sagt, oförärligt och harmlösa. Men vissa grejer, jag kan förstå att det sticker lite när man då, för att många skriver ju, för han talar också om olika diagnoser. Han har själv, om det nu är ADHD eller jag minns inte, han har en diagnos och som han talar om, och han liksom har en stor förståelse för att eleverna måste behandlas på olika vis. För att man håller olika diagnoser och så här. Och det är ju ett gott arbete som han gör, och då kan det ju kanske då uppfattas som att det är lite i den här flödet, så kommer plötsligt han försöker sälja dammsugare eller vad det nu någon merch som man också har så där han får ju mycket mycket kritik för det här, och nu hade han skämtat någonting om hur det går till när han sätter betyg. Han sa, ja, så här gör jag när jag sätter betyg. Då hade han liksom, här är eleven, så väljer han en elev och så tar han en tärning och så kastar han liksom.
Och det är två.
Ja, precis. Och det, alla fattar ju att det är skämt ändå, folk så här, hur kan han det här, tar han inte det här på allvar och sätta betyg och så att man kan ju bli lätt överkänslig ibland också.
Ja, liksom. Ja, det är det. För att folk är ju också dumma får, det har vi ju liksom sagt 100 gånger, att och det är det som gör det så svårt för dem som jobbar på det här sättet. Man vet inte, det hade lika väl bara kunnat bli skratt på den där tärningsgrejen.
Ja, absolut. Alltså, jag tyckte någon själv var rätt så kul. Liksom.
Ja, men precis. Ja. Men du fattar ju att det var ett skämt, såklart.
Ja.
Men så börjar någon kommentera och så sitter... Ja, men det måste vara så. Jag säger så här, jag förstår verkligen att de kunde ha gjort de här betalda samarbeten med en begravningsbyrå. För de tänkte, ja, men det här är faktiskt något fint. Men sen bara... Slog det fel. Det är väldigt svårt att veta vad som ska slå fel och vad som funkar.
Ja, precis. Så för jag tänker det här i utifrån begravningsbyråns, alltså det är någon ordförande för Ignis eller VD för Ignis som svarar här i kyrkans tidning och säger att, ja, men att det här var han ser inget fel på det här alls, utan han tycker att det här är ett sätt att öppna upp och prata om döden. Och det låter ju bra. Sen tror jag att han gjorde det här för att tjäna pengar. Så. Men däremot så är det inte självklart att de här influenserna... Ja, det är klart de gjorde det för att tjäna pengar. Det är ju därför man tar ett betalt samarbete. Men jag tror att de uppriktigt också kan ha tänkt att, ja, men det här behöver vi prata om. Det här är en sak som vi kan prata om. Liksom. Så att det kan ju vara så också. Ja. Så det är så lätt att se allting i svart och vitt. Och det, inte minst för mig själv så är det lätt att se allting i svart och vitt.
Absolut.
Men det finns verkligen... Ja, men flera sidor av det.
Ja, verkligen. Hörru, ska vi lämna det här? Har du något mer eller ska vi gå på en andakt?
Jag tror, alltså vi har lite mer, men det är inget... Jag kan ta en snabb grej innan vi går på andakten. Det var en kyrka, Sjösås nya kyrka i Växjö stift, som brann ner här om 3 september förra året.
Ja.
Och den brann ner helt och hållet och ska inte byggas upp. Den här var från 1860-talet. Och det var inte församlingens huvudkyrka längre, utan den användes en gång i månaden eller något sånt. Och när det var några stora vigslar och så. Men nu brann den ner och nu har man då för att liksom ändå få någonting gott ut av det här, så har man börjat samla ihop spikar som man hittar på brandplatsen. Och säljer de här spikarna med en liten lapp där det står till minne från Sjösås nya kyrka som brann ner sig. Så är det en bild på kyrkan. Och så betalar man 100 spänn för den här spiken, rostiga spiken. Och sen så går pengarna till ACT, Svenska kyrkans fastighetskampanj. Det var en liten kul grej att ändå göra något väl av detta. Med att en kyrka som brann ner, som inte alls, det var inte alls bra. Men när den nu gjorde det så har man gjort något fint av det. Det gillade jag.
Bra, heja.
Hej, ja. Nu ska vi se. Nu tar vi en liten andakt här. Ja. Och då är det så att det är den andra söndagen i fastan. Och rubriken är Den kämpande tron. Och jag läser följande text ur Markus evangelium. Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma åt Simon den spetälsk, kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varann, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa, låt henne vara, varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er, och de kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken, överallt i världen där evangeliet förkunnas, ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Mm. Och det här, jag känner inte, liksom, har du någon direkt, alltså, omedelbar tanke kring den här texten?
Nej, det har jag inte.
Min bästa text.
Den är väldigt den är väldigt vacker. Mm. Och det är precis som kvinnan med som vi var pratade om för en tag sedan, om hon som ger av sitt sista.
Ja, just det.
Inte bara av överflödet som vi andra gör. Utan hon gav det sista hon hade, liksom. Och det blir någon liknande här. Det vackraste hon hade, det dyrbaraste, vill hon ge till Jesus.
Jesus. Mm. Och det är, som sagt, det är ju väldigt fint. Min bästa take idag på den här är väl att vi har så lätt att döma varandras sätt att tro och be på, liksom. Här de säger, varför gjorde du så här? Jag säger, men det här var mitt sätt. Mm. Idag kände jag att det här är det jag vill göra, och man vill, för det här är ju ganska vanligt, bara, alltså, hur tänker du nu? Jesus kan väl inte vara
si eller så.
Och Gud är väl inte så där. Hur vet du det? Alltså, jag, kanske för idag så är det här är det enda sättet jag kan uttrycka min tro på. Just idag så kan jag bara hälla balsam över Jesus, liksom. Och du tycker det är fel sätt. Ja. För mig är det enda sättet just idag. Imorgon är det kanske på ett annat sätt. Eller aldrig, utan det kanske är mitt sätt alltid, och det är fortfarande lika rätt, så att säga. Det är så lätt att vi dömer varandra och säger att du gör rätt och jag gör fel, eller vanligare tvärtom, ska jag säga, att du gör fel och jag gör rätt. Det är också en ganska platt take för det här.
Det visar ju också på någonting hur dåliga vi är på något sätt på inkludering. För att alla, nu är inte riktigt sant, men jag säger ändå alla, fast inte riktigt i alla, gör på samma sätt som kommer i vår kontext. För att det är så man gör där.
Just det.
Fast jag tänker det är ju bönuttryck, eller vi har ju inte så mycket folk som skriker ut sitt verop i syndabekännelsen eller något annat, liksom. Och då hade det blivit väldigt, och i en annan kontext så hade varit väldigt konstigt att du satt så himla stillsamt när det kom till psalmsång eller bönen. Ja,
just det.
Du ska liksom, dels kan du ha en egen personlig åsikt, men sen blir det också den här kollektiva som gör att man inte får plats.
Ja, precis. Nej, men oj, nu är jag fel. Är jag fel för att jag beter mig på det här viset som är naturligt för mig, men som är fel i det här sammanhanget, liksom.
Men precis.
Eller udda. Ja. Jag tänkte sjunga psalm 219, jag skulle vilja våga tro. Yes. Jag skulle vilja våga tro att någon har mig kär. Jag skulle vilja våga tro att Gud kan vara här. Jag skulle vilja våga tro att kärlek är den makt som ändå världen bär. Jag skulle gärna vilja tro, men vem törs göra så? Jag skulle gärna vilja be, men vem kan bönen nå? Jag skulle gärna vilja tro att någon ser den mening jag ej fattar med. Jag skulle vilja våga tro att någon ser all nöd. Jag skulle vilja våga tro att Gud finns bortom död. Jag skulle vilja våga tro att någon fanns som vill att jag vore hans. Jag skulle vilja våga tro, jag kan ju inte mer. Som kornet väntar tid att gro, att livets under sker. Så väntar jag och längtar jag, att jag ska få den tro jag inte själv kan nå.
Tack för den salmen, Kjell. Och tack kommunikationsenheten i Sollentuna för att ni hjälper oss med detta.
Tack så mycket, tack så mycket.
Kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi i kyrkan.
Ding-ding.